Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
La du märke till de här djuren under Lavenosta?
Ja, de här spöken eller vad
det var? Ja, det var ju sjukt. Vi hade ju några mitt uppe i oss, jag och August och Victor, där vi gick fram och tillbaka. Så var det några slöa ungdomar då, kanske 18 års ålder, som hade dragit på sig den där svettig som fan var och luktade illa sånt. Sen låg de där och rökte ett cigarettpaket var de där under tiden. Sen när det kom åkarna och påstod de med bjällorna med de där klingorna lite grann. Och så.
Riktigt sjuka.
Ja, det var inte.
De hade ju några piskar då.
Ja, det var, jag fattade ingenting.
Vad var det för någonting? Det skulle du föreställa en infredaktion därifrån?
Jag har inte fattat riktigt vad de gjorde för nytta där eller?
Nej.
Det har ingenting med Sagan om ringen, eller?
Nej, det tror jag inte. Det kändes. Jag vet inte vad vi har för motsvarighet i Sverige, liksom. Vad ska vi skicka fram om vi hade en tävling i...
Dalahäst, då?
Ja.
Nej, jag vet inte. De lät ju mycket, de hade stora bjällor där, så här. Men
ja.
Jag vet inte om det var så succé med de där djuren.
Vasapodden avsnitt 75 drar igenom Lavenosta, premiären för Lavenosta ska vi säga. Det är en tävling som inte har funnits tidigare, utan det här har ju David Nilsson och Ski Classics dragit igång. Och 2019 var alltså första gången, och sportchef för Lager 157 Ski Team, det team som leder lagkonkurrensen i Ski Classics och det team som gör Vasapodden. Du var på plats såklart i helgen, och när vi satt och snackade inför här, då sa du att det här skulle nog kunna bli en bana som man tror, tycker och tänker blir lite enklare än vad man först kanske tror, tycker och tänker. Kommer du ihåg att du sa det?
Ja, exakt så sa jag det.
Hur sammanfattar du nu när du har varit där när du genomfört en tävling? Var den lättare?
Nej, det var nog inte. Det var nog kanske tufft som man hade trott då. Alldeles på damsidan var det väldigt, väldigt tufft, och även på herrarna, det spricker ju av tidigt då. Och det finns ju inte en platt meter på den här banan.
Det är speciellt.
Ja.
Det är det som egentligen kännetecknar den, förutom kanske höjden. Om man ska dra några sådana grejer som kännetecknar Lavenosta, då är det liksom höjd och att det är tufft ut för, får man väl säga, för att vara långlopp.
Ja, men både tufft ut för och ganska tufft upp för, men just det här att det ligger ju en dal som lutar åt något håll hela tiden. Ja. Så att det vart ju väldigt speciellt på det sättet då. Och ja, det är en väldigt speciell långloppsbana, får man säga. Och den går nog att fila på, vill jag påstå, utan hela arrangemanget går nog att fila lite på.
Jag fick ingen så här riktig långloppsfeeling, måste jag säga, när man Nej. Såg på tävlingen. Speciellt damklassen, men jag kan även tycka herrklassen. Det blir ju liksom, tycker inte att vi ska hålla på med varvbanor egentligen. Och Nej. Ska man göra det, då tycker jag att då, alltså som Livigno till exempel, och där är det ju ändå platta partier, då får vi ju göra det vi är bra på. Vi får hålla fart i
ja, det är väl den som jag fick inte. Jag tycker Ski Classic är nu med några dagar så är liksom distans till, eller man är så inne i själva tävlingen när man är där, så man reflekterar kanske inte över det, men nu med några dagars distans så känns det som att Ski Classic är för bra för Lavenosta för tillfället. Alltså Lavenosta håller inte måttet för att vara en Ski Classic tävling tycker jag inte.
Vad tycker du ska vara en, för att det ska vara en Ski Classics tävling, vilka parametrar skulle du vilja lyfta in? Jag vet inte, har du hört Auckland-podden förresten?
Nej.
Ja, fan, jag måste ju lyssna på den.
Jo, jag har hört första har jag hört.
Ja, precis. Och det säger Jörgen Auckland, han har ju sina
jättebra sin Auckland-podden
mall.
Faktiskt.
Ja, men den är ju, just den mallen tycker jag är underbar också. Han drar igenom vad som är som kännetecken för att kunna få kallas ett långlopp. Nu kan den inte i huvudet, men det är ju någonting om att du ska åka under en väg och du ska åka över en bro och det ska vara si och så långt och sådär.
Ja, precis.
Det är underbara grejer om man tänker på det.
Ja, nej men alltså jag tycker, tittar man där så ska det ha ett startgärde först. Så här startar man i en utförsbacke liksom, och sen en kurva. Det är så ogenomtänkt och man åker på en åker. Liksom, det är ingen känsla i det. Man aldrig har kört en skidtävling i den här banan, vad jag kan förstå, så där, som vi åker nu. Så att man borde ha testat det några gånger innan vi kommer dit med. Jag tycker att vi är klar med att vara testpiloter till tävlingar. Utan de får testa sig själva, så kan det komma när det har blivit. Så, och ska man göra tävlingar från Ski Classics håll, så finns det bättre ställen att vara på än Lavenosta i min känsla.
Vad är det som gör att Lavenosta inte håller måttet då? Alltså, du var inne på det lite grann. Det finns
banan tycker jag är speciell, alltså först och främst. Jag kan ju uppskatta att den är trång och att det är liksom kanske lite bökigt och större, men liksom den finns ingen harmoni i den. Det känns mer som att man har kört med pistmaskin lite runt om på ett öppet fält där och sådär. Och sen är det ju för tuff alltså för mycket konstiga kurvor och sådär, för alldeles för motionären. Och någonstans så när de som driver Ski Classic berättar vad Ski Classic är, så är ju styrkan att vi står på samma startlinje, motionär och elit, och man ska kunna jämföra. Och så här, nu startar vi ju tre starter liksom, först herrar, sen damer och sen motionär då, flera timmar senare och sådär. Så att, och för banan håller ju inte för något annat liksom, så att jag tycker
det är ju en konsekvens av att det är för smalt, eller för att det är, ja, upplägget är, ja, det är inte riktigt robust för att släppa på 100 stycken.
Precis.
Eller 100 stycken. Hur många var det som startade motionsklassen? Har du koll på det?
Ja, det var ett par 300 där, tror jag.
Ja, det var det. För
sägs det.
Det är också en sån där grej som jag tänker att liksom Evelina Bångman och Stefan Palm krigar om sista platserna. Liksom. Det känns ju som att, vad är det för nivå då? Alltså långloppen handlar ju mycket om att det ska vara,
ja,
alltså, hela gräddan, eller hela alla nivåer på något vis. Det är det som är det fina med det. Och,
nej, men jag tycker väl någonstans att man kan ha sån här proffstävlingar som hade, det köper ju någonstans och så, men här vill man ju ha ett motionslopp också, alltså motionären, och inte lägga dem på samma, jag vet inte, det finns, det var ju vad jag mötte.
Det kan ju inte vara svartvitt liksom, det måste ju vara att det bästa tävlingsloppet kan ju också vara det bästa motionärsloppet.
Absolut.
Det är ju förmodligen så.
Absolut.
Alltså, det får inte bli att det här är ju bara prov och det här kan ni stanna hemma från. Nej, det bästa loppet vi har är ju Vasan, och det är ju det,
absolut,
som är störst för bland motionärerna också liksom.
Ja, nej, men så är det, och jag tror att man ska tänka till där, så att man, alltså det går att göra mycket finare tävlingar och mycket, alltså det är 200 startande, alltså vi fick ju till sån 100 på Orsa öppningen som inte ens är en riktig tävling liksom. Det är ju inga som åker, alltså varför ska man hålla på så för, det är bättre, jag tror att skulle man köra det här någon annanstans, så intresset för Ski Classic i Sverige känns ju jättestort för tillfället, och så att köra det här, då hade vi haft flera tusen startande, det är helt övertygad om man gör ett bra jobb på det liksom.
Ja, så liksom om man tänker att man ändå ska ha, eller kan nöja sig med att ha en varvbana som är väldigt kuperad, då skulle man kunna lägga det i Ulricehamn, så skulle,
ja, men det skulle ju, då skulle vi få ett helt annat, mycket bättre tryck på evenemanget och arrangemanget och proffsigare upplägg och allting liksom.
Och fler åkare såklart.
Fler åkare och liksom en bättre stadion och allting liksom på något,
ja,
sätt.
Ja. Så, ja, det låter smygkritiskt. Man kan nästan tro att det har gått lite dåligt för teamet i helgen. Och det har det väl inte gjort egentligen?
Nej, det, definitivt inte. Det tycker jag inte. Utan det är inte det, jag sa liksom det som man själv när vi väl tävlar och så. Då är det ju full fokus på det. Så. Men lite eftertanke nu så känns det som att men det där är inte genomtänkt. Liksom. Och jag köper det. Nu är det 10:e året i klassik. Vi ska inte behöva gå på de här nitan längre. Alltså, första åren kanske jag på att vi åkt, eller första året, men mitt i där någonstans var vi till Kina och ändå har det varit inte lyckat och så vidare. Och så, men nu ska vi inte behöva gå på den där nitan. Det, är liksom, det här ska ju vara världsledande långloppsskidåkning vi ska hålla på med.
Ja.
Någonstans så, i förbifarten så är väl också de Ski Classic var ju de mest prestigefyllda, de största loppen vi skulle åka i. Och, så. Och det gör vi ju tillsammans med lopp som inte finns också, när det ska vara några djur som står och röker på sidan om. Liksom.
Du är inte nöjd med djuren alltså.
Nej men alltså, det var väl roligt med dem, men jag förstår inte. Nej, ja.
Men det var ansträngt så i alla fall. Det är lite grann som den här volterna eller vinner. Det är ju sånt.
Ja, men det är ju liksom, det blir fokus på fel,
ja,
saker på
det
något
blir
sätt.
Kanske lite lätt.
Det var lite prat så här om dagen. Ja, vi skulle behöva ett uppvärmningsspår, för det fanns ju, vi fick absolut inte åka i spåret.
Nej.
Ja, men det finns ju ett uppvärmningsspår där som någon då bara. Nej, där ska vi ha hästar som ska gå, de ska vara med i TV. Okej,
okay, det fast fick man inte åka i spåret, vadå?
Nej, man fick inte vara på tävlingsspåret. Det är också snarare liksom. Absolut inte. Tjejerna fick absolut inte värma upp på tävlingsbanan.
Nej, jäklar. De hade alltså 2 timmar där. Eller lite drygt 2 timmar de inte kunde värma. Överhuvudtaget.
Ja, nej, men så är det. De fick ju, men sen kanske de lurde något spår lite på sidan om där man kunde åka i och så. Men,
hade du kunnat offra ett djur mot en startgärd?
Ja, det tycker jag man skulle kunna ha gjort faktiskt. Ja, nej, men det var ju, alltså, vi fick ju se fantastiska prestationer, och liksom det Astrid och Iris Lind gör på damsidan, det är ju bland det värre skiklassiklopp vi sett, tror jag faktiskt, så här med redan under loppet så kunde man väl se att det var något utöver det vanliga, och som hon utklassar de andra så,
ja,
så är det, och så får vi se en rysk seger i Vokujev, liksom det är roliga sportsliga tävlingar på det också, så att det är ju det är mycket positivt i det också, men jag tror att man sammantagna är att skiklassik är bättre än vad Lovenos där.
Saknar man inte lite grann det här att komma ut på lite längre slingor också? Så det blir, alltså när man har de här varvbanorna så blir det ju svårt att få det här riktigt sammanhängande terrängen. Om du tar nästa termen vi ska på Kaiser, där är ju det som, praktexempel på där det går upp för och där det går. Sen har vi en platt parti. Och så. Här blir det som inte riktigt, i och för sig då, en ganska lång backe på climben, men det blir ändå inte den här partikänslan, utan det blir mer den här traddkänslan att man snurrar på en bana. Och...
Ja, nej, men det blir lite så. Jag tror att ska man köra, ibland det är ofrånkomligt att vi kommer köra varvbanor vissa vintrar och så, men jag tror att då ska man verkligen, måste man tänka till hur varvbanan ska vara också på något sätt. Alltså, det kräver mer det än när vi åker från A till B på något sätt.
Mm. Det är ju lätt att sitta här i podden och gnälla, men du har ju faktiskt varit ute på fältet också. Du gör ju enormt bra arbete som fältreporter och det är inget undantag från Lavinosta. Du slet tag i fadern bakom odjuren här, eller trollerna, eller vad det
är.
David Nilsson då, som är egentligen den man, vad vi kan förstå, som har bestämt att det ska vara ett tävling i Lavinosta.
Ja, jag förstod ju. Han kom inte riktigt ihåg hur han hade gjort det, men vi får se.
Nej, du frågade han rakt ut varför, och det var ett bra samtal. Vi ska lyssna på det
här. Vasapodden.
De är magiska.
Vasapodden har gett sig ut på fältet igen, och nu har vi varit över David Nilsson, Ski Classics grundare och ägare.
Ja, det är nästan oklart var vi är. Vi är mitt i ingenstans. Vi är i Melago i Sydtirolen.
Hur hittar du här?
Ja, det minns jag inte. Nej, men det är en fantastisk plats. Det är ju en bortglömd dal, kan man väl uttrycka det som. Närheten är ganska nära till det mesta här nere. Inte så långt från München, så långt från Zürich, nära till Livigno.
Ja, men du, när du letar ställen, vad söker du? Varför vart det här och inte Åsarna?
Vi har inget emot Åsarna.
Nej, det var inte så. Jag menar liksom, det här är svårt att hitta, tänker jag. Eller vad söker man när man ska ha ett skidklassiklopp? Eller söker de dig?
Nej, det är både och. Det är alltid en kombination. Vi får ganska många förfrågningar. Vi vill ju ha en naturupplevelse. Att det ska vara en liten ny plats som ska ge både tv-tittarna men även de protimmer och åkarna en skidupplevelse. Att det ska vara något nytt. Att man liksom lite lyfter blicken och inte bara går i gamla fotspår hela tiden. Så vi vill ha lite förändringar varje år. Så nu är det ju första året här, så det är spännande att vara på den här platsen nu och se hur det kommer se ut om några år när de ska investera ganska mycket i skidåkning.
Hur är det på såna, du skriver flera års kontrakt, vi kan räkna med att åka hit flera år, eller motionärerna kan räkna med att hit kan vi åka nästa år också?
Ja, om vi så vill, och det vill vi väl, eller?
Ja, alltså, första, det är jobbigt här, men det gillar vi. 2000 meters höjd, vad tänker man där? Alltså, finns det någon övergräns? FIS hade ju inte velat tävla här med traditionella världskuppen.
Nej, vi har väl sagt att vi kortar ner banan lite om vi kommer lite högre. Men det finns ju gränser, så att säga, naturligtvis även för... Men en feedback vi får från Livigno och sådär, och det här är ju ungefär samma höjd som Livigno. Kanske lite, ganska exakt samma höjd skulle jag säga. 18-17 någonting vid starten, va?
Ja, exakt.
Det är ganska lika där, så det är väl... vi tycker det är helt okej, än så länge. Det är möjligheter att göra det ännu tuffare, det går att åka här.
Ja, det finns lite. Jag sa just där några av våra åkare när vi körde lite Instagram att man pratar om Nordkamp och sådana här häftiga fotbollsarenor och Madison Square Garden och ishockey, men det här slår allt nästan.
Ja, det är kul. Climb-tävlingar kanske hade varit något, vad tror du Anton?
Ja, vad är det för toppen här? Om vi börjar prata 3 000-4 000.
Man skygler ju 3 600 den här toppen. Så det är den här den här delen av Sydtirolens högsta berg som vi tittar på just nu. En vit stor spets med en fin glaciär på toppen.
Ja, häftigt.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, du lät inte fullt så negativ där direkt efter målgång. För
det var de före faktiskt. Det var de före.
Jaha, okej. Okay, då förstår jag. Då hade du inte märkt att det inte fanns uppvärmning eller startgärde. Eller...
Nej, och jag var inte så kritisk då heller. Men nu när jag tittar på det liksom, och tänker och hört lite också hur folk har uppfattat det, så är det inte så positivt. Liksom. Och då får man liksom börja fundera, utvärdera sig själv också lite och tänka. För man, det är som sagt, man är så inne i det sportsliga där, så man glömmer liksom helheten. Och det börjar man först reflektera i när man kommer hem och tittar på det lite annat. Och då... Så tror jag, alltså jag tror att Lavinosta kan skulle kunna hitta sin form i Ski Classic på sikt. Liksom. Men jag tycker inte att det, liksom, vi ska inte dra dit hela proffscirkusen innan de har en tävling på något sätt. Och så. Jag vet inte om det är våran och Ski Classics och Davids del att skapa tävlingar egentligen inte.
Nej, vi ska ju hålla de mest traditionsrika tävlingarna, har jag för mig att jag har hört någonstans.
Så då ja, men det är det jag är lite inne på också, att det är så det är sagt.
Ja, då är det dumt att köra första året kanske. Inte så mycket tradition.
Precis.
Men lite otur med vädret också. Jag vill tänka att det är vansinnigt vackert där ifall det skulle vara blå himmel och sol och så. Vilket det ofta är på de här ställena.
Ja, exakt. Det var ju väldigt, väldigt fint där och så. Men nu har det varit ju det här en centimeter snö på morgonen. Det var ju inget superväder och så. Och så det är väl lite otur. Sen var det ju inget blåst och så det var inget svårt väder så. Men de fick väl inte de här vyerna. Jag kan tänka mig att om det hade varit en superdag där så hade det varit en helt annan känsla. Och då då blir det nästan lite overklighetskänsla när det är små, små skidåkare åker med berg som är, vad sa han, 3-6 där som alldeles i foten på det var vi och åkte runt då.
Ja, precis. Ja, en bra poäng. Han nämner en backtävling där i förbifarten.
Ja.
Då tror jag att han tänker starta på A, gå i mål på B och så är det bara upp för typ final climb i...
Ja, jag hängde ju inte riktigt med. Jag förstod det sen efteråt det där att han har ju planerat eller testat till och med på fredag när han skickar ut sin åkande reporter-tema där på de, alltså det ska ju David ha att de testar ju saker i alla fall. Så de tog en pistmaskin och körde upp en bilväg upp till toppen där med pistan och så åkte de ner med pistan och så satt de tema på skidor och så fick han staka upp. Men det var ju så sjukt löst för stavarna för han hade pistat typ en kvart innan han kom och åkte.
Ja, just det.
Så att, men då testar de då. Ska ta typ 30 minuter sedan och från nerifrån här upp till 2-4 eller något sånt där ska man åka.
Satan, det är tufft alltså.
Ja, alltså individuell start och så. Det verkar fredagskvällen verkar väl leva. Sen är väl bara i spåna ju i det, precis som man säger där då. Så vi får väl se framöver. Men det ska man ju ha att han har ju mycket, Skiklassik har ju mycket idéer och framkant i att faktiskt utveckla och driva nya saker då.
Ja, verkligen. Och man kan inte kräva att allting blir full klaff på en gång heller. Men det som är viktigt är att man vågar göra det någonstans.
Exakt, exakt.
Det kommer ju betydligt mer bra utav det än vad det gör. Mindre bra.
Ja, men absolut. Så är det, så är det. Nu är det här är ju enda nykomlingen år. En första nykomling på flera år. Det är väl kanske Kaiser
som var senast va?
Och den börjar ju ändå sättas lite grann tycker jag. Som tävling.
Ja, race, där, det är väl samma
vid. Men race, där har vi inte en ny tävling.
Den
fanns ju den, så det är ju, den var ju...
Den är riktigt gammal.
Ja, och då känns det genast alltså, stabilare när man kommer dit också på något sätt.
Ja, absolut. Ja, du var inne lite grann på det. Astrid Öjreslind imponerar ju nog vansinnigt. Skulle du säga att hon är... Det är mer så att hon är bra än det att Britta är dålig, om man säger. För det är ja, ändå 3 minuter emellan dem. Det har jag aldrig sett för. Liksom.
Nej, men det skulle jag absolut säga. För just där också att när vi... Alltså, Britta är ju så sjukt överlägsen alla andra. Så att jag väljer att se så.
Den andra platsen är så pass säker liksom, för Britta.
Ja, precis. Precis. Så jag väljer absolut att se att det är så det är. Att, Astrid, och hon ser... Hon åker väldigt, väldigt fort den där dagen. Ja. Alltså det är
jag är nästan, klart det var lite förvånande att hon var så överlägsen, men jag kan ändå nästan känna ännu större överraskning på hennes prestation i Livigno, att den var relativt svag på den på individuella prologen där. Om man tänker på hur det har sett ut under sommar och höst och de rapporter man har fått och det vi har sett på relogitävlingar och sådär, så känns hon ju liksom en nivå bättre, och det var ju inte riktigt där hon visade i Livigno, så det var ju lite så där. För i alla fall för mig så kändes det som att man hade väntat sig lite mer där av henne.
Ja, det var det. Sen tror jag liksom att Britta jagade lite hårt. Hon gjorde väl en liten honk där och kroknade lite efter att jaga bergspriserna. Fick jag en känsla av där.
Ja.
Faktiskt. Ja,
ska vi dra igenom teamets insats där lite grann? Du var inne på att göra en honk. För de som inte har sett tävlingen så kanske inte det är klockrent att veta hur man gör en honk. Men
nej.
Det var väl en av de värre höjdsmällarna man har sett, va? Eller egentligen. Det var länge sedan i alla fall, upplevde jag. Kommer du ihåg Justina Kowalczyk, som för övrigt också var med och inte var på sitt bästa i helgen där. Men i Turin 2006, kommer du ihåg den?
Nej, det gör jag inte, men du får säkert påminna om att kommer jag ihåg.
Ja, nej, men alltså hon dök upp första gången för mig där på U23-VM det året i Slovenien där, apropå att göra en bana på en åker fram och tillbaka utan
ja,
någon som
precis,
helst
precis.
Tradition och tanke. Och där vann hon ju före Britta, tror jag faktiskt. De är ju jämngamla, 83 år, bägge två.
Säkert var smutna med också.
Ja, precis. Och jag skulle inte säga att Britta var tvåa, men jag vill minnas att Kowalczyk vann och Britta var ju med tillsammans med Rydqvist med flera. Men då i alla fall så höll man ju ett litet extra öga på henne i Turin där, och då parkerade hon nog vansinnigt. Hon startade ju hårt i den tävlingen där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för tävling, men det var en av de första OS-distanserna. Men gick ju upp någon backe där. Det var ju också... Det kändes ju också som en liknande honksmäll, om man säger.
Ja, precis, precis. Nej, så han hade ju som tanke och hade ju bergatröjan på sig. Så att den skulle ju liksom försvaras och så. Och det, Morten Eide Pedersen har väl alltid kört för den sen den införskaffades, tänkte jag säga. Ja. Och jag kommer om lite när jag sitter och tittar på resultatlistan och ser då att Astrid Öjreslind är alltså snabbare än Alexander Panschinski, Stanislav Reschak, Johan Lövgren, Men Pontus Nordström och så vidare. Det säger ju en del om loppet hon gör.
Alltså hon har bättre åktid totalt.
Bättre åktid än dem och åker själv.
Ja, i och för sig hade de lite snö i början, men ändå.
Ja, men det är ju en... Alltså
Pontus Nordström, han bollar ju med oss där i grönklitt på Hillclimen. Slog alla våra grabbar. Nu har inte han sin bästa dag, men det säger ändå en del om nivån. Alltså.
Ja, det vart faktiskt...
Och Reshack liksom. Fan, det är... Ja. I och för sig runnit mycket vatten under broarna sen han stod och drog i kablarna där i Bruksvallarna.
Jo, men han briljerar ju så sent som i...
Ja, Vasan har jag varit med på med innan, tar jag.
Vasan var med inne i fjol, vet du. Ja, han var ju 5-6 någonting, vet du.
Det är kroniskt det. Herregud, ja. Alltså. Nej, han såg inte bra ut i helgen.
Nej, men jag kom av med lite han där. Men Astrid, då förstår man lite vilket lopp Astrid Öreslind gör då. Mm,
ja, exakt. Det är med risk för att låta lite bitter nu då, men och det är ju inte för att jag inte unnar henne Astrid på något sätt, tvärtom, men det var fan ingen rolig tävling att kolla på. Kanske man tyckte det var roligt om det var Britta som låg längst fram och bombade, men jag är tveksam, alltså. Det kändes som det fanns ingen dramatik överhuvudtaget i den tävlingen.
Alltså. Det vart ju ett verkligt, och det var typ på här sidan också, men där var det inte
riktigt. Har
det
ändå lite liv hela vägen.
Men det blir ett uthållighetsprov, ett kort uthållighetsprov det här, för att det är ju Ricka på här sidan och de kör ju inte så här, och det är ju inte rycket eller att någon försöker attackera, utan folk ramlar ju av, så att när Eliasen börjar köra som kanske är första attacken för segern eller för att liksom göra något i tävlingen, då är det inte mer än, ja, Emil är ju sladdar ju då, så det är ju inte mer än 15-16 pers med när det börjar köras liksom, och det är ju lite,
de bara försvann dem liksom. Ja, på vägen.
Ja, men alltså någonstans de toppade, det var ju folk som inte var med över första climben efter 3 kilometer liksom. Eller folk, det var ju mycket folk. Det var kanske, de tappade i halva fältet upp dit.
Precis.
Om det var höjden, om det var ju gnetigt före den där dagen också. Den där snön gjorde att det var och liksom lite torr snö, så att det var ju kämpigt så att säga. Men ja, och då lika på de sidan var det ju också att det bara åkte ifrån varandra.
Och sen är det lite grann det där när man har... skoten följer ju första åkaren såklart med all rätt, och sen så har du fasta positioner, och det har du på de här ställena som, alltså det ser ju inte jättebra ut, det är inte jättebra skidåkning, det är på de här två brantaste ställena egentligen, du har för varvningen, du har vid bergspriset där.
Precis.
Så det blir ju liksom...
Och sen är det ju det där 2000 meter över hav.
Alltså jo, exakt.
Det är jobbigt att bara, på riktigt så är det jobbigt att bara vara där liksom.
Ja, alltså ja, det är också en del i det här som förstärker att du inte ser jättebra. Jag tror jag skrev med Benny där som sa att det här ser ut som en dålig trad-tävling liksom. Lite den känslan. Kanske har man tagit Astrid.
Ja, precis. Och liksom, nej, det blir ett jädra... Samtidigt så är det ju kul när det är tufft på något sätt också.
Men... Fan, det är underhållning vi håller på, men det måste ju finnas en nerv och en spänning. Och det är ju liksom inte Astrids fel, men det är ju lite samma diskussion som är med Johaug där ju liksom varje helg. Men det här var ju ännu värre någonstans, för finns det ju i alla fall, händer det grejer bakom här på något vis.
Ja, nej, nu var det ju, hände ju ingenting någonstans.
Nej, det var ju fel lite kamp om pallen då, men
hennes insats den förstärks nu när jag tittade startlistan här, att hon gör ett helt enormt lopp liksom. Jag kan ju bara liksom dra en tid här, så tror jag att jag ska, så då har vi en sån duktig skidåkare som Henrik Alm där, som ändå åker 40 på Vasan i fjol ungefär. Ja. Och han får då stryk av Britta.
Ja, nu ser jag.
Och då åker han till och med den senare starten, så han har ju inte heller snöväder, utan han åker i motionsstarten där, för han var ju utan team då.
Så han startar efter Britta kan man säga.
Ja, precis. Mm. Så att det säger ju en del också att man kanske ska värdera hennes lopp efter det också. Så att ja, jag tror att det är en om man tittar på klassiker genom tiderna, så tror jag Astrid Öreslinds lopp där går in som ett av de där klassiska loppen. Eliasen har gjort något och Britta har gjort något.
Ja.
Finns säkert något.
Klura lite grann på det där. Det vore kul att göra och få höra din highlight över starkaste största prestationerna. Eliasen, Marcia Longa 2019.
Den är högt. Och så Jesärska 2016.
Ja. Och Britta 19 i Marsan är också. Och Vasan har för den redan i fjol. Och,
ja.
Ja, Britta har gjort många kajser.
Och även sen bägge de två. Nu vet man inte hur hög den prestationen var. Men topp, om man tänker prata underhållning. Det här var dålig underhållning, så det de gjorde i Kaiser i fjol, Britta och Astrid, det är bland det mest underhållande på skidklassiker om tiden istället då.
Ja, exakt. Mm.
Ja, den kan vi återkomma till. Men vart var vi? Vi var i Honkens bergstack där.
Honken gick där han kunde för att låna tröjan av Mårten Eide, eller behålla tröjan. Behålla undan för Mårten Eide. Men han fick gasa på rejält där och blev ändå tvåa. Och med facit i hand så han kanske skulle ha lagt sig i klungan och fått en betydligt lugnare resa upp till en andra plats. Men han tävlar ju på rätt sätt tycker jag ändå. Det här har vi ju pratat om så många gånger. Liksom,
att vi har pratat om det där och det var målet. Och när han kör så där så tror jag ju att det inte ska vara. Men han får ju en höjdsmäll därefter och känns det som att han ska typ komma sist ett tag. Han var riktigt krokig där. Men sen vaknar han ju till liv ändå och tar sig ändå i mål. Och så respektabel placering som 27. Liksom, så att, men han har en tung halvtimme där direkt efter. Riktigt tung halvtimme då. Och
han kommer in i någon form av tredje andning där ändå liksom, om man tänker att
det får man ju definitivt säga att jag trodde inte han skulle vara 27 då när jag såg han. Nej. När jag såg han efter bergspriset där han kommer till mig 5-6 meter senare.
Nej, du skrev i gruppen till och med att nu är det fokus på att hålla han kvar i spåret så han inte blir.
Ja, men lite så är det. Man har ju, vi har själv åkt på höjd liksom, och blir det soppartors. Alltså, det kan kännas som att man inte kommer ta sig i mål liksom, och så där. Men nej, det var inga problem alls, och han hamnar ju ändå. Jag vet inte hur långt efter det mål han är. Det är ju inte så många minuter.
Nej, han tappar ju säkert det mesta av det på några kilometer.
Ja, det känns som att han kommer in i en bra fjärde grupp eller vad det är där efter ett tag. Och den håller han ju ihop det i helt okej. Liksom. Så att, och det vinner han ju den gruppen till slut också.
Emil gräver djupt.
Ja, det får man också. Emil imponerar ju tycker jag. Och har ju den där tröjan och han hade nog på känna själv, alla hade nog på känna att det blir tufft att behålla den där, eller det hade det blivit vilken bana den är för Emil liksom. Men på den där banan, den där höjden, så sen har han ju sin, han är ju duktig ut för Emil, så man hade ju ändå att det kommer ju, där kommer han inte släppa tröjan, och det, han är ju med så långt som till i gruppen som till 3-4 kilometer kvar.
Ja, när Eliasen går upp där sista.
Ja, och då har han ju räddat in sig två gånger i den också då. Men han är också längre. Han räddar ju det på slutet. Ja, han får nog ut det han har där. Liksom. Och det är intressant att veta hur han hade han varit med över nu. Inte. Nej, men jag tror att sista backen kan han klara liksom, om han är med i gruppen. Det tror jag nästan. Vet du. Alltså, då hade han kunnat vara med och gjort upp om väldigt ädla placeringar. Så att nu kommer han 15.
Fräsch, ja. Alltså, det är lite kortare arbetstid. Och så att han kan
ju gå lite på rött. Och sen har han ju, liksom, han har ju ändå det här. Han gör ju en bra sista backe nu från där han kommer. Han åker upp sig några placeringar. Och, och Marsen i fjol gör han en bra sista backe. Så är det en backe på slutet, då känns det som att då kan han samla kraft i den. Och nu samlar ju mycket kraft då. Kommer ju ändå 15. Det är en andra rosa kille i målen då, va?
Ja, det är nog Novak som är före.
Ja, och ryssen kanske förresten. Han är kanske tredje.
Ja, jag törs inte svära på det. Men han räddar ju upp det på
han räddar upp det 15. Sätt. Det är ju inte dåligt på något sätt.
Han lämnar över gult men tar med sig rosa hem över jul kan man väl säga.
Precis.
Underbar. Och Mackan då? Han kändes lite grann som att han... Jag ska inte säga att han körde bort det, men det kändes som att han fick ju göra ganska mycket jobb där när de skulle gå ikapp de här tre som var loss.
Ja, sista det, jag tycker vi ska, liksom det, som man tävlar, så han tävlar ju för att komma på de ädlaste platserna, och det gillar jag liksom, att han har självförtroende nu och gör ju ett väldigt jobb där, lätt ut för att få bra drag på det, stoppa, kanske man får liksom så här rädda upp det, för det känns som att det är då när han drar till de där, om man drar en 600-800 meter, att det är då de får stabilitet mot de tredje framme på något sätt. Och det räddar ju sen Mårten Eide, kan ju gå i kaffe och förbi, och både kaffekokarna åker ju förbi förbi Novak då. Så att han spelar väl ut där för att komma ännu högre upp, men får betala lite för det, men vi satsar ju på så ädla platser som möjligt, och kommer Mackan femma eller sexa eller nia, kanske inte sån stor roll. Så att han ska ha cred för det på det sättet han försöker.
Ja, det är lite grann tema Honken där igen då, att nu tävlar vi i alla fall och vi sätter oss i positionen där vi vill vara. Och sen så...
Ja, precis. Visst, han hade kunnat kanske gått lite billig. Han är ju tidigt över backen där också, så att han hamnar ju där framme på något sätt, och då... Det är ganska naturligt att när du är, vad kan det vara, 6-7 sekunder efter de tre första, och vi går mot mål och han känner att han har bra dag, att då försöker man, och vi har ingen utav våra där framme, då ska man ju försöka veva kapp på något sätt.
Ja, fast han ser stark ut. Det är så jävla roligt att se, för han har ju kämpat på i många år nu, får man väl ändå säga. Han har ju varit med sen vi startade här 2015 och gjort såklart en hel del år på skidorna innan det också, men
det kändes som att han gjorde en liten kametkarriär de första två åren i teamet. Och så sen,
fick ju bra svar på en gång, ja, exakt.
Sen har det ju stannat upp. Och så sen, som jag sa i förra podden, att, eller förra året, så att ska man vara lite så här hård på det, så är det 2 år sedan han gjorde resultat på den nivån vi tänker att han ska göra, och nu gör han ju det 2 helger i rad då.
Mm. Det är grym skoj alltså.
Ja, och det känns som att det här var det mer smak på liksom, och så som det blir också sista backen där då, som vi ser som hans styrka, det blir ju inte hans styrka överhuvudtaget, och sen blir ju backen, den placeringen du går in i sista kilometern, den har du nästan i mål. Det är väl nästan bara Novak som tappar några och Morten Eide som plockar några placeringar.
Mm. Jo, precis. In i sista backen, ja.
Ja, den är så pass kort och den går ganska sakta och det är lite på skrå och någon kurva och så där, så det är viktigt att bara ligga först och markera sin plats på något sätt.
Mm. Ja. Du som fungerar som tränare till Mackarna, som har följt han under många år och på väldigt nära håll i Ulricehamn, vad skulle du, om jag skulle tvinga dig till att spekulera lite grann, vad är det som gör att han är en nivå bättre helt plötsligt efter alla dessa år?
Ja, men han har haft en bra träningssommar och det har liksom rullat på helt och hållet hela året, och det är ju alltid det viktigaste. Det känns som att vi får göra det vi vill och sådär. Och sen så tror jag den här skadan han drog på sig med hoppaknät har faktiskt gjort att han presterar när han var tvingad att ge sig in på gymmet och börja dra i skijärgen, så tror jag att han har fått mycket, mycket bra svar på det. Liksom. Mycket hård träning, kanske lite mindre träning än vad vi hade lagt från början. Och då blir han kanske lite fräschare. Och då, han har ju tränat, han är ju ambitiös, man kan ha varit i många år liksom, och tränat både hårt och mycket. Och kanske det var det som behövdes, ett litet omtag liksom, som kom ohappa här på något sätt.
Han får ju någonting nytt helt plötsligt. Liksom. Exakt. Nytt stimulans. Så jag tror som du att det är... Han är ju en åkare som hellre tränar ett extra pass än tvärtom, och hellre löser en dålig form med att träna mer än att gå åt andra håll. Exakt. Och någonstans så där blev man ju tvungen till att, det var svårt att hålla samma volym, och det var svårt att liksom, med tanke på knäskadan att den var så pass omfattande att den gick ut över så många olika träningsformer om man säger.
Precis.
Så helt övertygad om att det är en del i det.
En del, sen ska vi se också att han har ju varit lika bra som de andra killarna i stort sett i sommar och höst innan det där också. De har ju visat alla 4 nu som tävlar att de är där uppe. Mm. Så att det är väl ingen överraskning så, men det är mer det sättet att hur han hanterar tävlingen. Man kan ha haft lite problem med positionering och hamnat lite långt bak och kanske åkt av klungan utan att han egentligen skulle behövt det de senaste åren. Men nu så känns det ju som att han är den som har tävlat liksom längst fram. Om man tar det på 2 tävlingar så är det väl han och Morten Eide och någon till kanske som har legat där framme hela tiden. Så, ja, så det är roligt. Sen då tror jag att Mackan har svarat väldigt bra på den här styrkeupplägget vi har kört på de här också. Både så började man i somras och sen nu under hösten, att han har blivit väldigt stabil i kroppen på det sättet.
Kan det vara en åkare som har stakat väldigt mycket och kanske nått en liten platå i stakningen? Han hade stakat mycket väldigt tidigt liksom.
Precis.
Och var tvungen att skruva lite grann, hitta någonting annat för att liksom utveckla stakningen ett steg till. Det funkar inte bara med att staka mer eller staka lika mycket, utan man var tvungen att göra någonting annat runt. Och då är ju överkroppsstyrkan via styrketräningen ett bra verktyg då.
Exakt. Ja, nej. Så det känns som att han har varit konditionsstark, fortsatt konditionsstark, men har varit alla år, men nu är det mer power i det hela på något sätt.
Ja, ja, jag bara hoppas att det håller i sig. Det är fantastiskt roligt att han...
Ja. Exakt.
Sen har vi då Öyvind Moenfjäll och Stefan Palm. Du har ju fältat med dem också, men du har ju träffat dem där i en lång stund i München. Så vi ska väl koppla över till dem, så får de själva sammanfatta dagen och kanske framförallt hela den här första tävlingsperioden, som vi kallar det egentligen, från Livigno fram till Lavinosta och de 3 veckorna. Men innan det så måste vi snacka lite grann om utrustningen, för det var ju också en liten specialare. Alltså, ni som följer oss vet ju, ni kan ju våra vallarapporter vid det här laget, men nu var det helt plötsligt upp och ner vända världen kan man säga.
Ja, det var det. Vi var ju redan på vad heter det, torsdagskvällen där det testades paraffiner och så märkte vi att det är kallare produkter som går. Sen var det ju ganska kallt också, det var ju 8-10 grader där på kvällen och även på fredagen. Så att det var ju det blåa HF-paraffinet där, inte våran 157 och inte heller den nya 157 som faktiskt kommer släppas här nu i...
Nu har jag faktiskt varje avsnitt nu.
Ja, men nu har jag till och med den, så att imorgon...
Har du den i handen alltså?
Ja, typ. Jag har dem i kartongen, 40 plus 40 stor liten, så att imorgon tisdag då släpps den.
Wow.
Men ja, den inte den heller åkte vi på, utan den åkte vi på Livigno, men nu åkte vi på den gamla hedliga HF blå, så den var en gammal hedlig 105 pulver också. Det är ju en Skigo klassiker som, ja, det är ju stabilt liksom. Så Så det var ju lite annorlunda. Men jag tänkte mer när du pratade om material där också. Det var ju väldigt mycket prat innan om det här med banan. Och att vi måste ha stavar ute i mängder. Liksom, att det skulle bli krascher och så vidare. Ja. Och
Livigno färskt i minne för många tror jag. Där var det
ja, och en som började ännu sämre än vad han gjorde i Livigno när han bröt sin skida. Det var ju vår poddfavorit Chris André. Han bröt innan.
Han är så jävla kul. Han drar alltså, jag räknar till ett och ett halvt stavtag. Sen bryter han tävling. Det måste ju vara någon form av rekord. Alltså.
Kom han över startlinjen?
Fanns det en startlinje överhuvudtaget?
Ja, det vet jag inte, men kom han över där Emil Honken stod? Kom han så långt?
Nej, det tror jag inte. Nej, men tänk dig själv, han drar ju ett startdag och sen så drar han ett halvt till och sen märker han att...
Ja, det är det stackaren, vet du. Så att han,
ja,
han,
det var ju för jävla tråkigt alltså. Men jag kan ändå tycka att alltså, han är så jävla bra på att bryta på något vis. Han gör det med sån jävla... Alltså,
så snyggt på något sätt, det är så självklart.
Ja, exakt. Det är liksom, han har, det vilar någon sån här ge fan attityd över han, hela karen liksom.
Så det är lite
liksom...
skillnad på han och så han som varit skier of the day i... Som var inne i tältet där vid Livigno. Det är lite skillnad på de två.
Ja, men tänk dig själv. Alltså, om jag hade varit i den situationen. Jag hade ju sprungit omkring på startgärde fortfarande. Och skrivit efter skidor. Liksom. Jag hade haft panik. Liksom.
Chris André sitter i bussen.
Cool. Han är så cool i det.
I trailern innan de andra kom upp till 3 km passeringen.
Han är så jävla grym på att bryta. Alltså. Det är fantastiskt. Jag kan även tycka att den här kraschen i Livigno. Den är ju också extrem otur det också. Han åker in i... Men det är också den här, jag tycker man kan se det även fast det går väldigt fort och jag kanske inbillar mig, men jag tycker ändå man får den här känslan av att jag ger fan i det här liksom, att han får ju en åkare framför sig som ramlar och då är det liksom, han står ju där i en halv sekund och bara, ja, jag kör väl in i den här och så tar vi en smäll liksom. Det får bli så liksom, jag skiter i det, är inte försöka hoppa eller försöka ploga eller göra någon sån här skrika eller veva eller något sånt, utan jag åker in alltså, får se hur det går.
Ja,
underbart alltså.
Ja, nej, Grissan, det är en riktig stjärna alltså. Det
han
måste man säga.
Bäst i världen på att bryta tävlingar på många sätt alltså. Inte bara frekvensen i det, utan han gör det liksom med, han är en stilfull brytare.
Ja, det är han. Ja,
men det är trist det... också fasen. Nu vet inte jag hur formen är, men det känns ju som att det hade kunnat passa ganska bra egentligen.
Ja.
Ja, men tänker ju, han är duktig på att klättra.
Och ja, absolut, jag tror liksom, och jag tänker hur duktig han var, hur bra han var i Livigno också liksom, när han körde berget där. Nej, han hade ingen bra dag, Chris André, i alla fall. Nej. Men åter till stavarna. Jag såg inte en stav som gick. Gjorde du?
Nej.
Jag tror inte det, vet du.
Nej,
det kändes som att det var väldigt
lätt. Var det för att det var så mycket kurvor ut för man var rädd? Eller var det
att det skulle kraschas överallt och så vidare. Men det känns som att det är skicklig klassikrunga nu för tiden. Det är skickliga utförsåkare liksom.
Men var det inte lite lösare? Jag inbillar mig ofta när det blir det här skarpa konstsnön att folk fastnar och flyger lite höger och vänster.
Ja, det var lite, det gick inte det så fort lite löst. Det gjorde det inte.
Nej, precis. Exakt. Så. Det är ju två parametrar. Men Livigno var ju kanske det största kaoset vi haft i Ski Classic sedan Vasan 2015-14 när startgrinden inte öppnade.
Ja, 14 var det nog till vad?
15 var det. Det var ju första året jag inte åkte.
Ja, det var alltså Multisport Vasan,
ja. Ja, precis. Då satt ju Melin i fiskenätet där och Dala allihopa.
Ja, precis.
Ja, det är ju det största kaoset.
Det är det.
Men utöver det så har vi ju inte haft så mycket.
Det känns stabilt faktiskt. Nej, så det varit ju väldigt lugnt på den fronten här också.
Ja verkligen. Men annars då? Är det, alltså, ni väljer en helt annan vallning. Eller vi väljer en helt annan vallning.
Ja, vi hittar ju ett annat. Det är det som går fortast för oss den här helgen. Ja. Och det känns som att vi har konkurrenskraftiga skidor. Eller det där är väl en väldigt standard skig och vallning. Det känns som som vi inte har kört så mycket. Det som är också, det är vårt egna paraffin då, det är att det är ju framtaget till de långa loppen. Det här är ju inte långt lopp. Vi åker en halvtimme och det är nysnö. Alltså det är väldigt fin.
Jag vill inte ens prata om. Det känns ju som verkligen en parameter som Ski Classic ska ha för att det ska vara en Ski Classic-tävling egentligen.
Ja, det ska
du vara inne på det. Startgärde och skidbana har jag skrivit. Det var om de två grejerna finns. Och då ska vi skriva att det är lite långt också.
Ja, lite långt och så ska det finnas snö så att det inte ska gå åka från.
Ja, precis. Men 42 eller 50 kilometer känns ju som att det borde
vara. Ja, 50 ska det vara. 50 ska det vara. Helt klart.
Då har du snart din egen Jörgen Auckland-lista.
Ja. Nej, men... och då, nu det blir inget slitage på vallan på det sättet, så vi behöver inte gå och söka vårat superparaffin här som är väldigt slitage. Så är inte det snabbast, så kunde vi ta det snabbast i blåa där då.
Ja, jag fattar. Ja, men det är ju kul att det händer någonting på Valla-rapporten också. Jag säga.
Ja, men lite så är det ju känslan faktiskt. Och N21 hade säkert funkat bra den också. Men det var lite efter där i testen. Och så där. Så då det var jag inte ens med på morgonen. Utan den var, fick ju vika dagen innan där.
Ja.
Och det vet inte när det hände senast.
Nej.
Så, nej, men det är väl det är ju... Det är ju det, man ska vara ärlig och säga att det här är ju... lite speciella förhållanden på det sättet att vi tävlar ju aldrig. Det är höjden där uppe som gör någonting. Och så är det den torra, kärva snön, fast att den är ny på något sätt. Det var 19% och 22% i snön. Det är väldigt lite det.
Fuktighet.
Ja, fuktigheten, precis. Det är väldigt, väldigt lite. Så vi tävlar ju typ aldrig i det där heller. Så det är klart det blir lite andra produkter än nu när vi kommer komma ner på lågland och kanske Marsan när det är mycket konstsnö, Sefel när vi när det är lite annat där också, Diagonella lite liknande, men sen blir det Vasan och Birken helt andra grejer liksom.
Ja. Ja.
Så den är ju lite unik på det sättet också, de här två tävlingarna vi vinner, så att det är lite andra förutsättningar vad gäller snön kan man väl säga där uppe.
Ja. Och någonting annat som är lite unikt med den, det är ju att Stefan Palm åker den. Han har ju alltså åkt två stycken här nu i rad. Det är en liten...
Ja, han åkte ju båda, så det var ju...
Ja.
Han har gjort det är jätteroligt. Han är ju verkligen taggad. Och bara han fortsätter den här frekvensen med att tävla så kommer han ju bli farlig på Vasan. Alltså. Det är jag helt övertygad om. Det är lite annat. Vi diskuterade jag och Öyvind på flygplatsen där som inte kommer i det här fältrapporten. Men annars att vad som är mest liksom signifikant för Vasan, Klarälvsloppet eller det här skiklassikloppet. Och vi var väl ganska överens om att Klarälvsloppet är mer signifikant om vi är bra på Vasan än vad det här loppet är liksom.
Ja, du går in där. Det är många som påstår att det här med rullskidtävlingar kan man inte använda som sidningar, eller det kan man inte använda som...
Nej, det är ju sant, men det här är ju liksom, det här är något helt annat. Det är ju skidåkning, så det är väl det som är nära. Men
det är kul att det är helt annat. Alltså, är det bra att det ser helt annorlunda ut, eller ska man mer tänka att vi ska värna om en viss typ av skidåkning eller en viss typ av produkt? Alltså förstår du, många säger att ski klassiskt, men Tour de Ski är så bra för att det ser så annorlunda. Alltså där får man den bästa skidåkaren.
Ja. Vi stakar ju, men alltså, det enkla man skulle kunna göra, det kanske är att länga tävlingen så att nu var det 31 km enligt Emils GPS liksom, och det är ju kort. Behöver man dricka på den tiden, tänker jag egentligen.
Nej, det är ju, och åktiden säger också detsamma. Det är ju
liksom... Ja, precis. Så att de ska ju åtminstone upp mot 2 timmar, och då kommer man börja fundera, då börjar det bli lite, då börjar man kanske ha lite nytta av någon Vasa kvalitet man har i alla fall liksom.
Ja, men ja, vi har ju diskuterat det här förr på det, men jag kan inte fatta det där riktigt, varför det är så jädra viktigt att se vem som är liksom bra overall liksom, över allting. Klassisk skate, kort, långt, uppför, utför. Alltså.
Det är 10-kampen för idrotten.
Kan man inte säga det? Alltså, det är väl ingen som tycker att 10-kamparen som vinner OS-guld är en större friidrottare eller bättre underhållare än vad Usain Bolt är. Liksom. Sätt han på 800 meter eller 1500 meter, eller 3000 när de springer. Vad är det liksom? Men det är ju helt ointressant. Ja. Jag fattar inte varför det ska vara så jädra viktigt att man ska vara halvbra på allting.
Väl, liksom. Det är väl skidåkning överlag. Jag tycker man har hört på flera stycken av de här tjejerna som är väldigt bra i sprint nu i landslaget. Liksom att, ja, men nu har jag blivit mycket bättre på tradd. Och vad finns det för vinning i det när vi inte ens är bäst i världen på sprinten liksom?
Ja, men det är väl om man blir bättre sprintåkare för att man blir bättre traddåkare. Ja, att man har saknat uthålligheten. Liksom, om man
men jag tycker de här franska killarna visar att det är inte så. Känna vad allt vad de heter. Liksom. De driver ju sprinten på ett helt annat sätt.
Personligen så... Jag blir lite sådär, vad fasen, när man börjar prata om backtävlingar och sådär. Ska vi också börja spreta åt alla jädra håll med? Ska vi börja, så körde vi skate i fjol och så körde vi liksom 31 kilometer. Snart kör vi ner och kör en 10 också, så kanske vi kör. Vi var ju på det där konstiga mötet i somras där de pratade om och löpning och sådär också, va? Visst var det så?
Det där har jag glömt bort, och hoppas jag verkligen att man har glömt.
Nej, fan. Alltså, försök att skapa världsklassunderhållning i en smalare disciplin istället för dålig underhållning i en bredare disciplin. Jag förstår inte det där. Alltså.
Nej, men man får väl akta sig lite också, liksom, som du säger, att för det finns ju fina långlopp som inte är med sig i klassiker, och snart kanske man ska väl akta sig att man inte hamnar i FIS Marathon Cup och man börjar plocka ut, så helt plötsligt så väljer man att inte åka ett av de här loppen för att det går samtidigt som Tarto eller König eller något liknande.
Ja, alltså helt plötsligt, där är man ju typ. Om man tänker att folk valde bort Kina, och man valde bort men det står helt still. Skatelopp. Engadin.
Ja, Engadin, ja, precis.
Ja, nej, nog om detta. Tillbaka till fältreporten och det fantastiska inslaget från München flygplats med Öyvind Moenfjeld och Stefan Palm som berättade lite grann om hur deras helg har varit och även hur hela första tävlingsveckorna har varit där. Det låter väl så här ungefär.
Vasapodden.
De är magiska.
Öyvind Moenfjeld, Stefan Palm också här på flygplatsen. Vi ska resa Oslo och Göteborg snart. Öyvind, vad säger du om dagen?
Jo, det har varit bra. Alltså, ikke bare dagen. Dagen har varit bra, og så de siste 3,5 ukene hvor vi har vært nede i Mellom-Europa her har vært veldig bra. Lagets første seier på herresiden. Britta vinner. Og selv om dagen i dag kanskje var litt dårligere enn det var for 2 uker siden i Livigno, så er det fortsatt en veldig bra prestasjon, synes jeg. Vi er tre stykker topp 15, og vi gjør et bra løp, så ja, den, for min del så er ikke jeg noe julestjerne, så jeg har gjort to OK løp, så jeg håper og tror at det skal bli enda bedre når vi kommer til.
Som huvudsponsor, Stefan, hva sier du om desember? 1-10?
Nei, vi får jo gi det en 10, det er jo bra prestationer och bra resultat både på dam där Britta brukar prestera, men det känns ju tydligt att killarna har ju tagit ett kliv uppåt och vi har fått en första seger och många bra placeringar de första helgerna, så det är jättebra verkligen.
Ja, i morse var det en stor dag när vi har 2 gula tröjor och en bergatröja, så Britta skulle haft några tröjor till på sig, Emil också. Det är en häftig start.
Ja, alltså 2 gula, det har bara hänt, tror jag, någon enstaka gång tidigare i Ski Classics-historien.
Det kanske är Smutten och Gärdalen typ någon gång.
Ja, alltså det där är, alltså vi fattar inte hur svårt det är, tror jag, förrän jag, alltså om ett tag.
Så är det nog. Och du gör ju ditt andra lopp också, det är bara det sort. 2 lopp på rad på höjd.
Ja, jag är ju faktiskt igång. Det är till och med tredje om jag räknar in Grönklitt då, exakt, som en liten testtävling där. Nej, det är tufft på höjden och idag var ett riktigt tufft lopp och jag är imponerad utav att killarna och även tjejerna presterar på en bra nivå trots att det kanske inte är de allra bästa dagarna, men det är riktiga utmaningar på höjden.
Du är ju, när vi sitter här och med Stefan här, han är ju som huvudsponsor. Många tycker att det är lite speciellt att vi har med huvudsponsorn på tävlingar och läger och så. Hur ser du på det? Ser han som en sponsor eller som en teamåkare eller vad säger du?
Nej, Stefan är väldigt imponerande fördi att ja, han är självklart huvudsponsor och ekonomisk bidragsgiver till laget, men det som också är kul är att han är med och skönner verkligen det vi håller på med och kan vara med och bidra på taktik och är väldigt sifra till oss om vi vad menar när det gäller teknik och träning, och det är jättekul att kunna ha en sponsor som är så dedikerad och intresserad i idrotten. I tillägg så vill jag säga si att rent sån på det, alltså Anders Aukland, han har olympiska medaljer och är kanske på ett annat nivå rent sportsligt, men den gnisten och glöden som jag ser i Anders och
så jämförande med Aukland här, Stefan.
men alltså den gnisten och glöden som man ser i Anders och som gör att när han är 47 år och fortsatt kan ha motivationen till att dra runt och gå disse långlöpene, den gnisten och glöden, den ser jag också lite i Stefan, och det är motiverande och kul.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, Stefan Palm där, att bli jämförd med självaste Anders Aukland. Det är rätt så stora ord, rätt så stor hyllning där. Jag tror att han känner sig tvungen, Öyvind Moenfjeld. Jag tror att han menar det han säger.
Jag tror han menar vad han säger. Öyvind känns som att han säger vad han menar, så att säga. Inte, ja. Han är väldigt rakryggad och rek och så. Så det tror jag helt klart. Jag tror också att liksom, det är roligt att höra Öyvind här också, för att du och jag och Mackan som sitter med här också och så, att vi är ju så van att ha Palme i det hela, i allt och så. Och tänker inte på det längre kanske. Och aldrig tänkt på det, för att det alltid var det så under de här åren vi har hållit på. Men det är roligt att höra när man kommer utifrån här och faktiskt ser Stefan som den han är, så att säga. Han är extremt duktig skidåkare på den nivån han är. Och han är liksom sponsorn. Och han är, ja, det är kul att höra hur Öyvind ser på det.
Ja, man blir lite fartblind själv kanske. När man, han har alltid varit där på något vis.
Ja, exakt.
Mm. Ja, menar, det är ju få personer som har betytt så mycket för teamet. Och,
för, och ja, för skidåkning vill jag säga. Eller? Alltså, det känns som att han har haft ett litet finger med i världskuppen under Ulricehamn och så vidare.
Jo, men om man tänker för oss, jag tänker liksom inte det här sportsliga, det organisatoriska och den här marknadsbiten, där hade, kom ju han in med, i alla fall för mig, ganska annorlunda synsätt som man inte var kanske fullt bekväm med i början och inte helt van, absolut inte van, men det har ju varit en väldigt, han har varit väldigt tydlig och väldigt rak och jag driver våran linje liksom, och det är ju, nej, det är lärorikt på så många
plan. Absolut, absolut.
Ja, det är en profil.
Men du, jag har ju gjort en fält till som vi får slänga in här nu. Jag har ju träffat han som bar den gula västen här direkt efter loppet faktiskt.
Vasapodden.
De är magiska.
Det är fyra placeringar där på slutet.
Ska vi här i Vasapodden ute på fältet igen. Emil, hur var det åka den gula?
Gula, ja, det var mäktigt. Det var speciellt att stå längst fram där med gult. Jag stod ju med rosa i fjol, men gult kändes. Det var någonting extra.
Ja, vi tar de här hemma vid jul.
Ja, ja.
Hur långt efter är du nu, vet du?
Ja, 50-60 poäng tror jag. Så...
Ja, den är inte omöjlig.
Det är tävlingen uppen.
Vad säger du om dagen?
Ja, det var väl ingen toppen dag kroppsligt. Det var brukbart.
Vi sa just det precis innan vi slog igång här. Du räddade upp det på slutet. Så det var, du är 15, det är inte katastrof.
Nej, alltså det var ju på väg mot något sämre där. Men sista 5 kilometerna tände man till lite extra för att rädda tröjorna då.
Lavinosta, vad säger du? Tävlingen, tumme upp eller ner?
Ja, tumme upp. Det är en tuff bana. Den är väldigt intensiv. Så...
Du gillar den?
Ja, faktiskt. Det var väldigt rättvis ändå. Det är lite utförsök kurvor de skulle kunna ta bort. Och bara för att kunna...
Men det justerar de något i nästa år.
Ja, jag tror också det. Men uppförsbacken, den är lång. Alltså det är jobbigt från botten till toppen.
Men vad är det med Ski Classic? Och hur ofta får vi 1 centimeter snö en timme innan start? Det är typ var och varannat lopp, känns som.
Ja, ja, det är som en garanti.
Ja, så är det faktiskt. Ja, nu är jag hemma och laddar om och så har vi, vad är det, 3-4 veckor till nästa?
Ja, det är 4 veckor till Kaiser. Det är bara hemma och träna lite över jul då.
Och dig ser man i Åre.
Ja, Åre Swix Open. Syns vi.
Grymt.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, vi får väl se om vi får se den gult mer i år. Men det känns som att han kan få han... Frodas, tänkte jag säga, in i framtiden så är väl han en aspirant på gång ut fler gånger i karriären, det tror jag.
Ja, det får man ju hoppas.
Det tror vi. Ja, nu går jag rosa vidare här. Får vi se då. Kanske han slutar ju aldrig överraska Emil, så han kanske plockar tillbaka den i Kaiser redan.
Nej, man kan aldrig räkna bort Emil Persson. Han har ju någonting speciellt som idrottare, tycker jag, som idrottsman. Och om vi pratade om Mackan tidigare, att han är liksom rädd för att ta en extra vilodag eller sådär, så är ju Emil motsatsen egentligen. Han är ju väldigt skicklig på, jag ser det som skicklig. Elaka tungor skulle säga att han är lat, men det är han verkligen inte, för han tränar satans hårt. Men ja, han vet hårt när han ska kliva åt sidan och han är bekväm med det liksom. Han kan ta att han är dålig. Det är helt grej liksom. Han är inte stressad av det och han löser inte situationen med att träna ännu hårdare eller ännu mer liksom, utan han är trygg i det. Trygg i sig själv. Det där kännetecknar ju vinnare, tycker jag någonstans.
Det där skulle du ha haft lite mer av alltså.
Ja, speciellt jag. Du var,
ja, även,
men ja, alltså, det är ju lite Chris André över också, är det inte? Ge fan liksom.
Ja, ja, och Hyvin är också duktig på det där.
Ja. Ja, det är svårt att sätta finger på exakt det där, men det är någonting med, ja, med självkänsla och det är någonting med liksom, distans. Det där man
självförtroende är det också mycket, tror jag.
Jo, såklart. Det är såklart. Såklart. Nej, en häftig skidåkare där definitivt som vi kommer få se och höra mer av. Se mer i skidspåret och höra mer här i Vasapodden, det kan man väl.
Ja, det kan man, definitivt säga.
Grymt. Vasapodden då? Vi avslutar nog Lavinosta avsnittet här nu. Vi
får se om det blir något mer Lavinosta eller om vi har gjort vårt sista Lavinosta avsnitt.
Ja, får se om det blir något mer Vasapodden eller om vi blir bandlysta nu efter att ha varit ganska så rak, hård.
Ja, men jag tycker inte vi har varit kritiskt. Alltså,
vi har varit kritiskt har vi varit. Men...
Ja, lite kritiskt kanske.
Ja, men det kan, ja, men... inte bara vara att klappa med hårshäll.
Nej, och så är det faktiskt. Det är som alltså, Ski Classic börjar bli så otroligt stark och bra produkt liksom, så att man ska inte göra skit.
Nej.
Och skit var inte heller, det ska man inte säga heller. Men man, det ska vara bra. Från och med nu så ska det vara bra tävlingar liksom. Och det ska inte vara små grejer som gör att det inte blir bra grejer. Nej. Ut så att säga, både för tävlande och tv-tittare och så vidare.
Ja, precis. Jag tyckte du sa det bra, att Lavinosta var inte riktigt redo för Ski Classics. Ski Classics är lite för bra för Lavinosta.
Ja, just för tillfället är det så.
Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning. Vi sammanfattar det så, och så blickar vi framåt. Vi kör ju en... alltså vi har ju sprängt 200 000 vallen. Alltså 200 000 nedladdningar på ett år här. Och det,
oj, det är, ja, bra.
Det är, ja, det är jättebra. Det är såklart det mesta vi har haft.
200 000. Det är dubbling mot nästa, förra året nästan.
Ja, det är väl åt det hållet i alla fall. Så det är ju fantastiskt roligt. Och det måste vi ju fira på något vis. Så kanske vi firar med ett extra insatt avsnitt här runt jul mellan dagarna, då vi drar lite highlights. Lite, ja, men tänk Kalle Ankas jul. Det kommer lite julhälsningar, ja, från, det, från året, ja, som har varit. Och lite godbitar sådär. Lite
kan man kanske önska på ja, man kan önska om det är något ni kommer ihåg från podden som ni vill höra igen eller som sådär.
Ja, och det behöver inte vara ett helt avsnitt. Det vore väl jättebra om det inte var ett helt avsnitt. Men däremot att det var någon form av, ja, liknelse eller någon del av ett avsnitt, någon historia eller någonting, ja, sånt. Det hade väl varit skitbra, för då kan vi få ihop någonting som kan bli en liten nyårskaramell där. Men det kan vi lägga ut på.
Kommer att önska sig själv. Han hade ju ett eget eller liksom stående inslag i våras där ett tag.
Ja, han är ju ofta återkommande. Men jag tror att vi gör så att vi slänger ut någonting på Instagram där, och så får man skriva sin favorit, och så får vi se till att,
ja, det är jävla kul,
slå in det där i någon form av julklapp och skicka ut här i under jul, mellan dagarna, nyårs där någonstans. För det är, ja, ändå 3 veckor med träning nu innan åkarna sätter sig på flyget till Seefeld, eller man flyger väl till München och sen vidare till Seefeld och Kaiser, ja, Maximilian, som är nästa stora tävling. Men vi har ju några som ska köra. Ja, Emil öppnade ju faktiskt för att köra en klassisk sprint här i Östersund till helgen redan.
Bror, du på om man fick staka det inte, va?
Precis, ifall inte är zoner så skulle han köra det. Det var lite kul att se faktiskt.
Ja.
Honken skulle skata där i helgen, och vi har Åre som står
bara dagarna efter.
I mellandagarna där, 26 precis. Där. Mm, det är en spännande långlopp också.
Ja.
Så att det finns ju lite grann att rapportera om säkert när vi hörs nästa gång. Men annars så är det alltså in i bubblan igen. Träna hårt.
Ja.
Och nyttiga veckorna
för riktigt att
surfa på den riktigt stora Ski Classics-perioden som börjar med 5 veckor tävling i rad.
Ja,
5 helger i rad.
Ja, det är ju liksom, det är någonstans den höjdaren, det är också tillsammans med, men det är då det som hetas på något sätt, om man liksom under en längre tid.
Ja, som hetas det är ju Vasaloppet skulle jag säga.
Ja, men det är liksom det som
på det, men det blir, ja, det är ju den näst hetaste tävlingen är väl kanske Marsan, och perioden som helhet är ju kanske lite mer intensiv då.
Det är det jag menar lite, att den där perioden har de fått till bra. Hade det inte varit en period, utan hade det varit varannan var tredje helg där som det är övriga året, så tror jag inte, då hade det inte fått det drivet kring det heller som vi har.
Nej, precis. Nej. Nej, vi ser fram emot i alla fall, och vi är som vanligt väldigt tacksamma och glada för att just du lyssnar på just oss här i Vasapodden.
Ja, spännande. Då tackar vi och bockar för den här gången.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.